Välkomna till U-arkiven.
Varmt välkomna.
Och det är början på 2024. Det här är ju första avsnittet som vi släpper. Eller nu är det här ett arkivavsnitt förvisso, men det är ändå liksom första gången vi är ute där i etern och viftar här 2024, va?
Just det.
Och då tänker jag att vi måste ju bringa lite ordning i tiden.
Det är viktigt.
Det är det ju. Så att den här gången blir det avsnitt 123. Mycket numerologiskt korrekt. Det är 1, 2, 3 och ordning ska ju vara i tiden. Det här är ett avsnitt om hur kalendrar har utvecklats och tagits fram under historien och hur det har skiftat och så vidare.
Just det, ett avsnitt som gjort för kalenderbitare.
Mm. Ja, men det är ju kul och det är avsnittet också.
Ja, så är det. Så vi säger mycket nöje.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Historiepodden presenteras i betalt samarbete med Tre.
Ja, allt är ju inte som man tror. Fast just det är precis som det låter faktiskt.
Det är betalt samarbete med Tre, så är det.
Ja.
Ibland pratar vi om faktoider i den här podden. Påståenden som tas för sanning trots att de inte stämmer. Och jag har märkt att flera sådana bär jag med mig från min egen skolgång.
Mm-hmm. Intressant. Som vad då till exempel?
Att man kan se kinesiska muren från månen.
Oh.
Jag kommer ihåg ögonblicket som min lågstadielärare berättade det för mig. Och hur imponerad jag blev.
Mm.
Wow! Och det trodde jag på länge. Att man kan se en mur 7 meter som bredast på 38 000 mils avstånd.
Ja, men vad är det för faktoid av den här läraren att sprida? Ja, ibland är det inte riktigt som man tror. Apropå det så täcker TV nu 99,3% av Sveriges befolkning. Och det avser då rösttäckning baserat på folkbokföringsadress.
Läs mer på 3.se om hur de bygger ut sitt nät och täckning.
Ibland kan man undra hur folk förr tänkte om den tid de levde i. Gick människan runt på 1100-talet och tänkte: åh, vad trist att jag hamnade i medeltiden. Det är jättelångt innan den är slut. Eller gick man runt på Caesars tid och tänkte: jaha, då är det bara 55 år kvar innan den där Kristus föds. Det är ju trist att leva på fel sida om det där datumet. I de flesta fall är epokers namn efterhandskonstruktioner för att få ordning i tiden. Och apropå tiden, de som levt måste väl ändå ha haft något sätt att mäta den på. Hur då? Vad utgick de ifrån? Har människor någonsin känt att de levt i en ny fas av förändring som kommer utgöra riktmärken senare i historien? Det är däremot inte omöjligt. Både de som levde under franska revolutionen och de som var med om Östeuropas febriga frihetsmånader under 89-90, de kände nog att nu händer det sannoliken historiska förändringar. Kanske slogs även jag, Daniel Hermansson, av det när jag i min ensamhet satt i en fåtölj i Vingarum och betraktade tv-skärmen på text-tv som hade stora, bombastiska, blinkande bokstäver som den skrek ut där. Enligt den tideräkning vi har nu så var det den 11 september 2001. Stora händelser delar in historien i epoker och en era är då en tidsräkning börjar löpa. Vad som har sin startpunkt nu, det är det här avsnittet av Historiepodden, eller hur, Robin Olofsson?
Stämmer. Du är varmt välkommen till detta avsnitt av Historiepodden. Det är avsnitt som likt en gammal nummerplåt på en skoter som stod i mina morföräldrars lada har 1, 2, 3. Det finns en härlig symmetri i det.
Ja, just det. Det fanns även en wrestlingkille som hette 1-2-3-Kid.
Just det.
På 90-talet.
Spännande. Vi som gör Historiepodden, det är jag Robin Olsson och du Daniel Hermansson. Igår när jag satt på YouTube och tittade på klipp så hittade jag en ny YouTube-kanal som jag direkt började älska. Den kan jag tipsa om. Den heter Blank on Blank och drivs av amerikanska PBS. Jag tror det är typ USAs SVT motsvarande. Och där är intervjuer med människor som, ja, men vetenskapsmän, författare, filosofer och så som har animerats på ett jättesnyggt sätt. Mm. Först kollade jag på Ayn Rand, sen började jag kolla på massa annat och så lyssnade jag på ett klipp med Carl Sagan. Känner du till honom?
Jag känner igen namnet
här. Ja, det är ju en av de kändaste astronomerna. Låg bakom det här Voyager-projektet och massa sådana grejer.
Mm,
och i det här klippet så diskuterar Carl Sagan tid. Vilket är ju ironiskt utifrån vad vi ska prata. Och han säger...
But the religions all contradict each other, so they can't all be right. The Judeo-Christian-Islamic religion holds... that the world is about 6,000 years old. You just count up the baguettes in the Old Testament. It's very clear, 6,000 years old. The Hindus have an infinitely old universe with an infinite number of creations and destructions of the whole universe.
Och det är kanske självklarheter, men jag tycker det är så intressant där att tid är kulturellt betingat. Hur man uppfattar tid har att göra med vilket sammanhang man har vuxit upp, har att göra med din civilisationshistoria. Är tiden linjär som vi i västerlandet vill tänka, att det finns en skapelse och det finns ett slut. Antingen Gud skapar och på den yttersta dagen Gud gör slut, eller kanske i vetenskapen Big Bang och på den yttersta dagen någonting vetenskapligt. Men det finns också den här bilden av att tid är cyklisk, att det finns ingen början eller slut, det går runt, 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 som i de kinesiska 12 åren, alla döpta efter ett djur, och så sen går vi runt.
Vet du vilket år vi är i nu?
Nej, apan gissar jag.
Ja, det vet jag faktiskt. Apans år är 2016, ja. Där. Och det ska tydligen vara kreativitetens år.
Ja, jag känner mig väldigt kreativ också. Mm,
det är även barn skaffar året.
Jaha.
Känner du?
Känner jag mig för till? Nej, jag vet inte.
Ungefär som John Guidetti. Han hade ju fått till det nu.
Ja, det var en lyssnare som tipsade. Hade vi pratat om att John Guidetti...
Du hade pratat om att han var för till, eller hur det var. Jag tror det var i något av futurismen, tror jag det var.
Jaha, ja, och jag fick rätt också.
återgå till ämnet.
Nej, att tid kan vara cyklisk kan man också förklara vetenskapligt, det här att universum expanderar och expanderar, men eftersom det blir långsammare och långsammare expansion kommer det börja gå tillbaka sen.
Mm.
Och en ny Big Bang, och det går, så går det runt i cykler.
Det finns ju teorier om det.
Mm.
Jag känner att nu börjar man tagga ner lite här från den här rollen man hade i hatten.
Ja.
Då man gick på som en ångvält. Vi har ju inriktat oss på lite olika saker här idag, tror jag.
Ja.
Jag kör ganska mycket hur man har mätt tiden för tillfället, alltså hur olika kulturer och så har gjort för att mäta tiden.
Just det.
Och du pratar periodisering, hur man ur historikers perspektiv på 1800-talet framförallt kanske har satt etiketter på historien sen.
Ja, precis. Utifrån exemplet renässansen och medeltiden.
Sen kommer vi ju kasta in en del åsikter från varandras håll mellanåt, men det kan bli rätt mycket att det är liksom som två halvlekar här, känner jag.
Mm.
En av de etiketter som man under 1800-talet som historiker satte, det var ju förhistorisk tid. Och vad man menar då är ju tiden före skriftspråkets uppkomst.
Just det.
Och det är ungefär åtminstone 5000 år tillbaka. Men om man kan också komma ihåg att det är ungefär 10 000 år sedan som jordbruksrevolutionen slog igenom.
Den agrara revolutionen.
Just det.
Det är också ett epokbegrepp på ett sätt.
Ja, och ja, det är det. Då blir det ganska viktigt, och mer viktigt än innan nästan, att kunna mäta det här med årstider och så liksom planera inför kommande årstider när man ska så och skörda och så.
Ja, mer planerandet, men jag tror att årstiderna var viktiga för jägare och samlare också utifrån vart man borde befinna sig en viss tid på året.
Ja, jo, absolut. Jag menar inte att det var oviktigt med innan, men jag tror att det blir mer viktigt när man ska bo på en plats och börja bruka jorden och så.
Ja.
Som sagt, även innan, det krävs inte mycket fantasi för att föreställa sig hur forntidsmänniskorna såg på himlavalvet med stor förundran. Man kunde inte veta vad som hände där, det var helt obegripligt egentligen. Hur tillvaron skiftar mellan perioder av väldigt sträng kyla och sen helt plötsligt väldigt varmt och ljust och behagligt.
Mm.
Det är naturens hemligheter, mycket gåtfullt. Och solen och månen är ju då väldigt värdefulla eftersom de ger det här ljuset som människan i ganska stor utsträckning är behov av eftersom vi... Våra ögon är...
Eftersom vi inte ser i mörkret, ja.
Just det.
Ja.
Då är inte steget långt till något som liknar en religiös kult för att hedra de här himlakropparna som skänker det här ljuset.
Just det.
Så det är inte så märkligt att den första vetenskapen är astronomi då.
Nej, verkligen inte.
Och de första som pysslar med det blir ju också präster då i olika religiösa kulturer och ceremonier och sådär.
Mm.
De som vet saker och ting. Man har ju betraktat himlavalvet väldigt detaljerat och noga för att få någon form av ordning på det här. För man har ju märkt att det finns en regelbundenhet i hur himlakropparna rör sig.
Just det.
Och hur stjärnorna står och sådär.
Ja.
Även om man inte förstår varför. Man har ju hittat, alltså i grottor har man hittat 30 000 år gamla stenplattor som har hål i sig med vissa mönster. Och eftersom hålkombinationerna stämmer överens med månens faser så har man ju dragit slutsatsen att här är någon som har gjort en månkalender. Och det är ganska rimligt. Mm. För även en grottmänniska är ju intresserad av att veta när kommer den där månen lysa på natten. Då har man ju mycket större trygghet och säkerhet än man har alla andra nätter.
Mm. Och månen borde ju rimligen vara det stället man börjar med. Eftersom jag kommer ihåg redan som barn så gjorde man den där insikten att nu är månen halv, nu är den hel, nu är den bara en smal strimla.
Ja, det här kan ju alla observera och se utan att vara någon astronomisk expert.
Mm.
De som ägnar sig åt sådana här beräkningar kunde ju slå fast ganska tidigt när sommarsolståndet var och när midvintersolståndet var. Alltså den längsta dagen och den kortaste dagen.
Just det.
Och i början på varje historiekurs jag har varje år så brukar jag ju köra en låt. För liksom, det dels är exempel på historiebruk. Det är inte jag som sjunger, fast jag brukar sjunga med lite grann efter ett tag för jag blir så exalterad. Och då brukar, om det är en ny klass så... Kanske kommer lite...
En liten sen, tår för att det är så vackert.
Nej, snarare pinsamma blickar och vad är det här för galning liksom. Men den spelas också för att väcka någon form av existentiella frågor i eleverna. Att de ska inte bara tänka på vad det är för mat senare idag på skolan. Utan det finns annat man kan fundera över. What's the meaning with stone? Stone Age guys, hey they say, let's dude build a... Jag kan den inte utan till.
Det är de här norska tramsarna.
Ja, just det. Den är ju fantastiskt rolig.
Ja.
Och bra. Och djup på sätt och vis.
Mm.
För vad fasen är meningen med Stonehenge egentligen? Kan man undra. Och kanske är meningen att mäta tiden. Det finns ju många teorier om det här, att det är ett tempel för soldyrkan till exempel. Huvudingången är ju full, i rak riktning mot sommarsolståndet. Och en annan ingång har riktningen mot solnedgången när det är vintersolstånd.
Ja.
Så, och det är ju lite mystiskt. Det är lite för mystiskt för att det skulle vara en slump.
Ett utan
det,
sammanträffande.
Det är någon form av tideräkningskalender. Och de här prästerna hade ju ganska mycket inflytande. Så de hade förmodligen också makt då, att säga till folk att nu ska vi släpa de här 50 ton tunga stenblocken se så långt.
Ja.
Så att det är nog ganska sannolikt att det har med det att göra.
Och det har, Stonehenge har ingenting med druider att göra. De kommer på 18, kanske till och med 1900-talet och säger här har vi alltid hållit hus.
Mm. Månens fas är ju enklast att avkoda som vi har sagt innan här. En månad är ju 30 dagar. 12 månader ger ett månår.
Yeah.
Det finns belägg för att redan de gamla sumererna använde 12 månader med 30 dagar på 2300-talet före Kristus. Det är ju då alltså för 4300 år sedan.
Länge sedan.
Det kommer bli många siffror här i det här avsnittet, men det får man ju leva med när jag, det här. Den varianten med att man har 12 månader kommer ju skifta ganska mycket under de kommande kulturerna. Ett månår, det vill säga 12 snurr runt jorden, det blir ju bara 355 dagar är det värsta.
Man blir väldigt snabbt ur synk.
Ja, årstiderna kommer i oordning här och ställer till besvär för bönderna som undrar varför det är vinter mitt i sommaren och sådana här saker till slut.
Mm.
Lite problematiskt. Då börjar man införa skottmånader på olika håll. Till exempel i Babylon, den här kung Hammurabi på 1700-talet före Kristus.
I Hammurabis lagsamling står det då: eftersom året har kommit i oordning ska nästa månad kallas för andra Ululu istället för den ordinarie månaden Tashrito. Men den skatt som skulle inlevererats till Babylon den 25 Tashrito ska nu betalas den 25 dagen av andra Ululu.
Just det. Så även om man inför en skottmånad så skulle inte folk tro att man slapp undan någon form av skatt?
Nej, det ska in ändå. Klirr i kassan, oavsett vad Ayn Rand tycker.
Mm.
Det är förvirrande när man börjar byta namn på månader. Det är som när man läser från franska revolutionen och helt plötsligt, det här hände under Termidor. Vänta, när?
Ja, precis. För då, det hade man ju som utgångspunkt efter revolutionen att det var år ett då, och sen framåt. Babyloniska systemet tog sig sen över av grekerna på 400-talet före Kristus / vår tideräkning. Något annat som babylonierna hade för sig var det här med 7-dagars vecka. Och där kommer de också föra över till andra civilisationer sen. På en kvarts månad så går det ju 7 dagar ungefär.
Just det.
Och det blir då rimligt att ha 7 dagar som vecka. Men det var inte säkert att det var så. I många civilisationer hade man 8 dagar, i en del hade man 5 och i andra 13. Det där berodde på kommersiella faktorer, apropå Ayn Rand igen.
Just det.
Eftersom man vill ha återkommande marknadsdagar.
Så det är inte av Gud givet att Gud på den 7:e dagen vilade?
Jo, i vissa religion så blir det ju så, men inte i alla då. Däremot så, babylonerna kände ju också till 7 himlakroppar. Solen, månen, Merkurius, Venus, Mars, Jupiter och Saturnus. Det tänker man så också kan ha varit en anledning till att man hade 7 dagar.
Det är alla de bästa himlakropparna ju. Ja. Behöver man fler så?
Just det. 7-dagarsveckan kommer sen att sprida sig förstås till både kristendomen och islam också som tar över den här grejen. Men nu ska vi kasta oss över Egypten och deras solår.
Mm.
Det är ju solåret som avgör årstiderna. Ett solår är ju alltså den tid det tar för jorden att göra ett varv runt solen.
Mm.
Vilket inte är samma sak som ett månår. Eftersom, som vi sa innan, ett månår är då 12 varv runt jorden för månen.
Just det.
Då var det en präst som hette Manetho som fick i uppdrag att skriva Egyptens historia. Och han hade rätt mycket material på 200-talet där det här. De hade ingen fast utgångspunkt för sin tideräkning, ingen era som går över alla dynastier, utan varje dynasti blir som en ny era, så att säga. Grekerna, de hade ju, vad hade de för era som de utgick ifrån?
Gulderan.
Nej, nu blev det här ett förhör kände jag.
Ja.
Nej, men olympiaden, den första.
Ja, just det.
Första olympiaden brukar de räkna ifrån.
Just det, det är smart, för det är mer, det är lättare att hålla reda på än alla människor som har haft makt från och till.
Ja, precis. Och romarna gjorde likadant sen, vilket jag kommer komma in på med legenden om Roms grundande. Då utgick man ju från det och sen räknar framåt.
Just det.
Egypterna var de första som man kan med säkerhet säga använde 12 månader med 30 dagar. Men så hade man 5 extra dagar utspridda också som var religiösa högtider. Så det blev 365 dagar. Nu börjar vi närma oss här. Det är en bra grej.
Du kommer fortfarande hamna lite grann i otakt, men inte lika mycket som vid en månkalender.
Just det. Det är ju fortfarande en liten, liten skillnad här då. Och det blev ju problem med tiden. Eftersom årstiderna kom om lott, så att säga.
Återigen bönderna som hamnar i kläm där.
Mm. Man räknade det här efter en stark stjärna som gick upp ungefär en månad efter det att Nilen hade svämmat över. Och det var Sirius, som också kallas Sotis. Så man hade ett sånt år som man utgick ifrån. Och sen försvann Sirius efter ett tag, men sen dök den upp igen alltid då efter att Nilen hade svämmat över.
Sirius är ett jättebra namn på en stjärna. Sotis tycker jag passar bättre på en vit katt som har lite svart kring nosen.
Ja, just det. 6 timmar diffar det här på. Mm. Och det blir ju, ja, alltså det är ju inte jättestor skillnad.
Nej.
Men det kommer att bli skillnad, särskilt när man har ett rike som sträcker sig över så lång period.
Yeah.
Man visste ju att man kunde justera det här med skottdagar, precis som babylonierna hade gjort. Men så var det egyptiska prästerskapet väldigt mycket emot det här.
Ja.
Väldigt mycket emot, de vägrar helt enkelt. För de tänkte sig att det skulle ju tumma på deras aura av viktiga iakttagare om himlens hemligheter och så.
De kan tappa makt och inflytande.
Ja, så de tvingade varje ny farao att lova att inte utfärda extra dagar eller extra månader för att få det här och bli någon form av rimlighet.
Mm.
Ofta så, det blev ju till slut så att bönderna hade sin kalender de följde, för de behövde ju veta det här på riktigt. Och sen så fanns det en civil kalender med festdagar och sådär.
Just det.
Så det blev ju väldigt märkligt när man skulle fira skörden fast man inte hade sått den och sådana saker kan man tänka sig. Men så de blev ihopmixade de här festdagarna.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nu kommer vi till våra kära romare.
Mm.
Och härifrån har vi mycket som utgår som är det vi har idag.
Ja, den julianska kalendern är ju bekant.
Mm, men vi ska jobba oss fram ditåt.
Mm-hmm.
På Romulus tid.
Mm-hmm. Remus och Romulus.
Ja, nu misstänker man att det här är kanske en smula legendartat snarare.
Ja, vi ska inte glömma den varghona som diade dem heller.
Ungefär där börjar man misstänka att det här kanske inte har hänt. Men ändå. Då hade man i alla fall 10 månader, vilket då totalt är 304 dagar. Det är det så kallade gammelromerska året. Men det kommer komma en del reformatörer här och ändra på det här. Romulus, när han grundade Rom, vet du när det här skedde ungefär? Utifrån våran tideräkningssätt.
Är inte 753 för vår tideräkning?
Just det, och hur man kommer fram till det ska vi snart avslöja. När man har bestämt nu. En vetenskapsman som heter Marcus Terentius Varro sattes ner på 100-talet och tänkte att nu ska vi reda ut det här.
Ja.
Och han levde som sagt 100-talet före Kristus. Och han försökte då ta reda på hur gammalt är Rom. Mm. Och precis som den här egyptiska prästen så hade han också tillgång till en hel del historiska dokument. Framförallt något som kallas för Fasti Capitolini.
Just det.
Just det.
Det är antingen ett dokument eller en utmärkt god pastarätt.
Ja, det är ganska många dokument. Det är alla listor över alla statens ämbetsmän. Så långt tillbaka man kan gå till det att republiken grundades.
Och då är det bara att börja räkna sig bak i tiden.
Ja, och den här listan finns kvar fortfarande för övrigt. En annan som man hade var Annalis Maximi. Och det är då årliga notiser från de överste präster som har funnits över olika förmörkelser och matpriser och allt möjligt.
Mm.
Så han hade en del att jobba med. Men ju längre bak man kommer ju mer osäkert blir det ju. Och om vi tar vår egen tideräkning som måttstock här så är ju republiken grundas ju 509 före vår tideräkning.
Ja, då sparkar man ut etruskerna.
Ja, det var ett uttryck det här före vår tideräkning eller före Kristus. Mm. Det kunde inte han gärna använt då, som man inte visste.
Nej, det är svårt, ja. Mm.
Utan istället så försöker han jobba sig ännu längre bakåt. Och då har vi de här kungarna som hade suttit tidigare.
Mm.
Och då tar han sig friheten och tänka sig att de här 7 legendariska kungarna som hade funnits före republiken, de hade nog regerat i typ 35 år i genomsnitt, säger han. På en höft sådär. Och då kommer han fram till att det har då varit en kungatid i 244 år. Och alltså så grundas Rom den 21 april år 753 före Kristus med utgångspunkt i våran tideräkning. För honom så var vi ju snarare ungefär 650 år tillbaka. Och då har man det som startpunkt. Då kan man säga till exempel att 535 år efter att staden har grundats så anföll Hannibal den italienska halvan och så vidare och så vidare. Sen kommer en snubbe då direkt efter Romulus som kan vara mytisk, han kan vara verklig, det är lite oklart. Han hette Numa Pompilius och han är den som inför då 12 månader. Han ska ha levt i början av 600-talet och det är ju ganska oklart här då, i vilken mån han har funnits.
Att han inför 12-månaderssystemet i Rom.
Mm, precis.
Just det, sneglade grann på egyptierna.
Ja, kan man tänka sig i så fall. För de hade åtminstone 12 månader senare i historien. Mm. Så att någonstans har det införts. Och i så fall ska han ha infört 2 nya månader också. Och placerat dem i slutet av året. Vilket år börjar romarnas tideräkning med? Nu fortsätter förhöret här.
Ja,
om du är lyssnar här och vet så kan du skrika ut nu före Robin här.
Ja, du får gärna berätta.
Mars!
Mars, ja just det.
Eftersom det är den gud som man tänker sig skyddar den romerska staten. Det är krigsguden och han var till och med farsa för bövern åt Romulus och Remus.
Just det. Vi har ju flera av våra månader kvar från de romerska namnen.
Ja, Aprilis som kommer efter Mars.
Mm.
Oklar innebörd, men man tror att det kommer från verbet apevie som betyder öppna, att naturen öppnar sig under den här månaden. Apricus, en annan variant, det betyder solig, kan vara det också. Första vårmånaden där. Maja, det är då en romersk växtlighetsgudinna som man tillbad under den här månaden.
Okej.
Okay. Så det är maj då. Sen har vi Junius, Juno, vilket är då Jupiters fru, helt enkelt. Och hon var också dotter åt den här gudarnas farsa Saturnus. Så hon var ju då barnaföderska och mödrars beskyddare. Finns lite annan kuriosa kring henne också, att hon har gett upphov till ord som Manni och så, eftersom hon gick under namnet Juno Moneta och sen hade det romerska myntverket hade slagit upp sina kontor i hennes tempel.
Just det, lite etymologi var det där.
Ja, just det. Sen orkar man inte krångla med det längre, utan andra återstående månader fick helt enkelt numreringar. Quintilus är den 5:e månaden, Sextilus den 6:e, september den 7:e, oktober den 8:e, november den 9 och december den 10.
Ja, vilket gör det så förvirrande att vi har kvar de här månadsnamnen men har placerat dem på andra ställen än deras numeriska innebörd.
Precis. Det sägs ju då att Numa, han införde de här två nya, men han la förmodligen dem efter december.
Mm. Vilket skulle vara det rimliga.
Ja. Sen så ändras ju det här 152 före Kristus eller år 601 ifrån romarnas tideräkningsbörjan. Då ger man det här den första månaden namnet januari efter portguden Janus.
Just det, den tvåhövdade guden som såg framåt och bakåt.
Just det, då är det rimligt att året börjar med honom.
Mm.
Janua är ju latin för ordet dörr. Och det är liksom början på något nytt.
Mm.
En dörr kan ju leda till vad som helst. Man vet aldrig.
Nej.
Ja, det är väl så man har tänkt på något sätt. Men sen har vi en massa år i det här systemet också. Även om vi vet att basåret är långt där tillbaka som varje har räknat ut. Med vår måttstock återigen 753 före Kristus. Så måste ju varje enskilt år kallas för någonting också. Hur tänker man sig då? Ja? Jo, då blir det förstås de konsuler som regerar det året. Eftersom man byter ut härskarna en gång per år. Så kommer det vara två nya typ statsministrar varje år kan man säga.
Yes. Och det här känner vi igen lite grann från Bibeln. Hur det kunde låta när Jesus föddes till exempel.
Det är lite mer invecklat än vad vi har kommit fram till idag.
Ja.
Under första århundradet före Kristus så importerade också romarna den här 7-dagarsveckan från judarna. Som man började använda det mer och mer. Men det kommer inte slå igenom förrän ungefär när kristendomen slog igenom på 300-talet. Då blev det liksom helt etablerat. Men den hade funnits också innan dess.
Mm.
Nu kommer vi till den julianska kalendern här.
Heja!
Under seklerna som har gått fram till första århundradet före Kristus så har ju prästkollegiet som har varit ansvariga för det här. De har gjort sina astronomiska observationer, kalenderjusteringar och sådär. De har helt enkelt missbrukat sin makt. Säg att man har en kompis som är konsul.
Mm-hmm.
Vill man inte att den ska sitta kanske en liten stund extra då?
Ja, det är ju mitt intresse att göra, att låta han sitta kvar.
Ja, ja, alltså det var genomkorrupt det här blev det till slut.
Okej.
Okay. Eftersom ingen kunde ifrågasätta prästerskapet heller. Om de sa att nu behöver vi en extra månad här. Nu behöver vi 20 dagar extra. Eller att nu behöver vi justera kalendern åt andra hållet. Vi måste dra av en månad. Om det var någon man inte gillade som brukar vara konsul. Då var det bara avgå. Och det gick inte att liksom ifrågasätta det här eller göra någonting åt det.
Just det.
Och det här gav ju upphov till vansinnig felaktighet i förhållande till det viktiga solåret.
Ja. Men om man som Julius Gaius Caesar kan tänka sig att avveckla hela republiken, kan man då tänka sig att stöta om lite grann i hur kalendariet har funkat?
Just det, och göra det här rätt och rimligt igen. Apropå Caesar som sagt som kommer att justera det här, så när han indragen i sitt inbördeskrig år 49 före Kristus, vår tidsräkning då, så då anfaller han Grekland. Och ska ge sig på Pompejus i januari år 49. Men egentligen så är vi ju tillbaka i november om vi ska räkna. Så att det är alltså helt fel. Det är fel 80 dagar vid det här laget.
Sånt här tycker jag alltid är jobbigt när man läser. Det är som när man läser om ryska revolutionen också. När allting skrivs ut i dubbla sätt.
Det är helt galet.
Nya systemet, gamla systemet.
Men nu ska vi bringa ordning i det här. Så Caesar kallar in då en snubbe från Alexandria. Egypterna hade ju försökt sig på det här med solåret, men de hade ju haft problem med sina präster med.
Mm.
Men nu har ju Caesar slagit sönder republiken och kastat ut demokratin genom fönstret och sagt, nu är jag som bestämmer här, nu kör vi och vi ska få ordning på den här kalendern. Så, den här Sosigene som han hette, han får ju uppdrag att klura ut hur man ska göra med det här, och hans recept, det är helt enkelt att vi kastar ut månåret som man har haft i alla tider. Det är något galet med det där. Vi ska ha solår istället. Och då blir det 365 dagar man ska basera det hela på.
Bra idé.
Bra idé, precis som Egypten hade gjort. Plus det som Egypten också hade redan tidigare hade räknat ut, att det räcker inte, utan det behövs ett kvarts dygn till.
Mm.
Och då lägger man på en skottdag var fjärde år. Caesar applåderar och säger, bra, bra jobbat, det här ska vi ha. Och så inför man det, och det är det som blir den julianska kalendern.
Mm.
Redan år 45 före Kristus så sätter han det här i sjön. Och för att liksom jobba ikapp de här 80 dagarna som var helt skevt, så bör man ju kasta in 3 extra månader bara på hip som happ.
Ja.
Så det året har ju då gått till historien som annus confusionis, förvirringens år, eftersom det var 15 månader och 455 dagar.
Nej, jag blir förvirrad bara att höra om
445
det.
Dagar var det visst.
Ja.
Men ändå. Ja, det var väldigt förvirrat. Men sen var ju kalendern i fas med årstiderna igen. Och det var liksom vinter när det var vinter. Och, och sådär. De här 10 extra dagarna som man fick från det när man hade avskaffat månåret och infört ett solår. De portioneras ju ut på de olika månaderna. Men av någon outgrundlig anledning så fick februari bara 28 dagar.
Mm.
Och det här lever vi med fortfarande, ja.
Ja.
Vi skulle kunna ha 7 månader med 30 dagar och 5 månader med 31 dagar, men så det har vi inte. För att det tyckte inte sociogenes av någon anledning.
Nej, men jag tycker februari är en skitmånad, så det är lite tur att den är kortare så man blir av med den.
Ja, jag tycker också att den var ganska bra. Undra om det är så han har tänkt att det är, fast det kan de inte gärna ha gjort nere i värmen i Italien och direkt att folk kommer att tycka det är så tråkigt det här, så vi hoppar över några dagar. Ja, hur som helst så lyfts ju Caesar upp till någon form av gud också, och då ska han hedras med att en månad får hans namn helt enkelt, och det blir ju då juli.
Mm.
Så Sextilius byter namn till juli. Sen kommer också hans efterträdare Octavianus, hans adoptivson som blir den första viktiga kejsaren, att bli hedrad med
Augusti.
Just det. För han blev ju då kallad Augustus av senaten, som betyder en upphöjde.
Mm.
Och sen får han en månad till på köpet, Augusti, som vi precis har lämnat.
Ja, vi lämnade den för ett tag sedan. Ja, men vi har lämnat den, det har du rätt i.
Ja. Och sen då, när hans efterträdare kommer till Tiberius, då ville senaten hedra honom också med en månad. Men han sa, vad ska senaten hitta på när de 12 månaderna är slut? Ska de skaka fram nya månader då? Alltså här kan vi inte hålla på. Så han var ju en vidrig människa på många sätt, Tiberius. Men han var inte så fåfäng att han behövde en månad uppkallad efter sig. Och det var kanske lika bra där.
Ja, nej, det är väl lika bra att vi slipper fira Tiberius en gång om året.
Ja. En hake med den julianska kalendern. Man hade ju den fram till 1500-talet. Det var ju att det julianska året här blev ju 11 minuter och 12 sekunder för långt.
Mm.
Vilket man knappast märker under en människoliv, så att säga.
Nej, men går det några generationer började det där märkas av?
Ja, på 128 år så har det blivit ett helt dygn.
Mm.
Och efter 300 år så har ett gäng andra präster som har uppmärksammat det här. Och det är då de kristna prästerna då. Som noterar att hur ska vi göra med påsken egentligen? Det är, så, det är samma problem som nu. Man vet ju aldrig när påsken ska bli liksom.
Nej.
Och det tänker man sig ju att man ska få ordning på år 325 efter Kristus. Man kallar inte det då ens, ska vi komma ihåg. Men då har man ett möte i en stad som ligger i nuvarande Turkiet som heter Nikaia.
Ja.
Och då ska man få ordning på det här. För vårdagjämningen enligt den julianska kalendern ligger den 24 mars. Men den låg helt plötsligt, eller det var inte helt plötsligt för det hade gått 300 år. Men ändå, den låg den 21 mars nu istället.
Ja.
Och det här var väldigt förvirrande.
Ja. Det var vårdagsjämningen, det var inte dymmel onsdagen som hade hamnat fel.
Nej, det var viktiga saker ändå. Hur kunde det här komma sig egentligen, tänkte de sig. Man djupdykte ner i evangelierna och försjönk i allsjöns spetsfundigheter för att få ordning på det här ju. Livliga debatter fram och tillbaka, hur ska vi göra med det här egentligen? Till slut så kom man fram till att vi bestämmer att vårdagjämningen ska vara den 21 mars helt enkelt. Även om den egentligen enligt den astronomiska beräkningen är den 24 mars. Nu är den 21. Så kom man fram till det och fixerade det där.
Mm.
Och sen så blev ju effekten av det här mötet, förutom att man bestämde att Jesus skulle vara liksom av samma väsen som Gud, och man bestämde att söndagen var vilodagen och sådana här saker, så bestämde man ju också att den första påskfullmånen efter vårdagjämningen, då är det dags att fira påsk. Och det här gör ju att hela vägen egentligen från 21 mars till den 25 april, någonstans däremellan kan ju påsken infalla.
Mm.
Och den tidigaste tillfället för det är ju den 21 mars. Det hände senast 1818. Nästa gång är det 2285. Det är ett långt kvar dit. Och senaste dagen som påskdagen inföll den 25 april var 1943, och nästa gång är 2038.
Jag är helt borta nu.
Ja, men du är med på att det är långt, att det kan variera mycket i alla fall.
Ja.
Men det är med det på. Kanske någon som har somnat vid det här laget.
Vi sammanfattar, ja. Det kan variera häftigt.
Det är ju tycker det är intressant ändå det här.
Det är lite störd av att kalendern fortfarande inte är helt perfekt. Att om, vad är det, 30 000 år eller någonting så kommer vi hamna ur fas ändå.
3 000 år. Ja.
3 000
år. Då har det gått blivit ett dygn här. Ja. Det är den gregorianska kalendern. På 1500-talet så försöker man ju, har man ju upptäckt. Efter när det har gått 1500 år, då bara de här 11 minuterna och 12 sekunderna har liksom slagit igenom och blivit 10 dagar. Bara det här måste vi ordna till, säger då påven Gregorius och bestämmer att man ska göra det. Men det tog ju 200 år till för alla protestantiska länder, inklusive Sverige, ja, och vakna det. Till. Och
1700-talet någon gång.
Ja, då kom vi fram till att vi skulle ändra på det.
Ja.
Vår tideräkning utgår ifrån den här munken Dionysius Exiguus.
Märkligt namn på en munk tycker jag. Dionysius är ju vinets och festens gud i Grekland.
Ja, det kan man tycka. Han i alla fall är ju den som då med hjälp av evangelierna räknar fram när Jesus föddes och bestämmer sig för att det här borde vara våran utgångspunkt. Och det är då den kristna eran startar. Han räknar ut att han själv levde 532 år efter Kristus.
Ja.
Det här kommer ju från Lukas evangeliet när Johannes döparen döper Jesus och han är 30 år vid det här laget. Och med hjälp av att man vet att Augustus har varit kejsare och att det här skulle ha skett då när Tiberius hade regerat i 15 år, så får man ju det till år
0.
Ja,
ja, för det finns inget år 0 utan nej. Det blir år 1 direkt då.
Precis, och det här är ju då, han använder ju också den romerska tideräkningen som grund för det här.
Ja. Och det här är väl ett påstående som i allra högsta grad ifrågasatt huruvida år 1 faktiskt är Jesu Kristi födelse.
Ja, det är förmodligen mellan år 7 och år 4 före Kristus istället. Vilket är väldigt roligt. Men det var inte så himla lätt kanske att räkna ut det där exakt. Det tar ju dessutom 500 år till efter Dionysus innan det slår igenom. Det är först på 960-talet som Vatikanen accepterar, liksom tar till sig det här och det blir vedertaget att man räknar så.
Då har vi pratat ganska mycket om tid och
ja, det blir så.
Från tid, för en annan sak då, att mitt perspektiv lite grann i det här ämnet är som historielärare, som historiepoddare, hur förhåller man sig till den tid som har gått, hur sammanfattar man, hur periodiserar man det här på ett effektivt sätt. Och jag tänkte att vi kunde jobba lite grann med ett case. Jag har med mig lite böcker här. Jag har med mig en bok om medeltiden och en bok om renässansmänniskan, och jag kommer alldeles strax tillbaka till de här. Ju mer jag tänker på hur det var att plugga historia på universitetet, desto mer kluven blir jag inför det. Alltså, missförstå mig rätt, det är jättebra att vi har en vetenskaplig historieskrivning och jag högaktar alla som håller på med det. Att plugga historia är det viktigaste jag har gjort i mitt liv och jag ångrar inte en dag av det. Men jag tänker att det faktum att jag och du lyckas nå ut i så många människor och så många uppskattar det vi gör, trots att vi inte har fina doktorstitlar i, eller professorstitlar, lektorstitlar ens i historia, trots att vår podd inte alltid levererar ljud av allra högsta kaliber heller, det visar för mig hur dåligt universitetet är på sin tredje uppgift, att faktiskt nå ut med information. Och det tror jag beror på att ganska många som jobbar med historia på universitetet är lite tråkiga. Vi brukar skämta om att det enda G:et som du fick på hela den tiden som du pluggade historia var på en av dina ubåtsuppsatser.
Ja.
Det är ämnet som du kan bäst av allting.
Ja.
Och en känd svensk historiker sågade dig med motiveringen att du har haft för roligt när du skriver.
Sågade är ett starkt ord, men det var så jag upplevde det då i alla fall.
Ja, för att du
hade haft för roligt helt enkelt. Du hade skrivit för läsvänligt, misstänker jag.
Ja, du hade kommenterat att någon person hade suttit med sin legendariska fluga, till exempel.
Ja, det får man absolut inte skoja till det så.
Lite salt i soppan.
Får jag bara säga att jag hade inte tummat på den vetenskaplighet som krävs för det på något sätt. Men man får inte sätta salt i soppan.
Varför jag har med mig gammal kurslitteratur idag är därför att de flesta böcker som jag läste på universitetet tycker jag var pedagogiska, lärorika, bra att använda för att klara en tenta, men ganska mycket var lite tråkigt. Men de här två böckerna är skrivna av Mikael Nordberg. De heter Den dynamiska medeltiden och Renässansmänniskan. Jag läste dessutom en tredje bok han skrev, Profetens folk, som handlar om islams historia, när jag pluggade. Ganska många böcker som jag läste är i en wellpapplåda och jag har aldrig haft uppe dem i min bokhylla. De här har alltid varit uppe i min bokhylla för de är intressanta. Jag tänkte uppmärksamma dem, dels för att det passar in på ämnet och dels för att Mikael Nordberg dog tidigare i somras. Och det är ett historiskt författarskap som har hjälpt mig mycket. För det finns lite etos här. Det finns en person som tycker någonting, som lägger lite kraft bakom orden. Det finns lite salt i Mikael Nordbergs soppa.
Det måste man ju ha.
Jo, precis. Därför att de angriper det här med epoker. Alltså, vi pratar ju om en epok som en begränsad tidsperiod som ska ha någonting gemensamt på ett eller annat sätt. En intellektuell konstruktion, en abstraktion för att få en övergripande syn på historien. Det här handlar om medeltiden och renässansen. Och om vi börjar med medeltiden, vad är det för någonting egentligen? En period på 1000 år vars förenade kvalitet är att den är varken antiken eller renässansen. Och på engelska blir det ännu tydligare The Middle Ages, eller till och med ibland The Dark Ages. Mm. Nordberg beskriver så här: begreppet har kommit att stå för allt primitivt, outvecklat och stillastående. För armod, våld, godtyckligt förtryck, allmänt elände. För att inte tala om vidskepelse, intellektuellt och andligt mörker. Och varför är då frågan man ställer. Varför har medeltiden det här ryktet? Då på det svarar han: ansvaret får nog läggas på de italienska humanisterna som på 1400- och 1500-talet. Renässansens, och det har han satt inom citattecken som att renässansen är någonting vi ska ifrågasätta. Renässansens lärda som i måttlös självöverskattning ansåg sig ha återuppväckt och på nytt fött antikens kultur.
Mm.
Här svänger det, det är lite svung i måttlös tycker jag. Det han har gjort är att snöa in på 1100-1400-talet, det är hans period.
Mm.
Det som vi kallar högmedeltid, senmedeltid och kanske renässans. Och han menar att om man tittar på så här framväxande klasser, kvinnans ställning, generell idéhistoria, så är det redan på 1100-talet som det moderna Europa föds. Det är Europa som vi har ändå fram till 1800-talet. Och att placera 1100-talet i samma epok som 800-talet.
Mm.
Det är ganska konstigt, de har ingenting gemensamt.
Det är ganska svepande här.
Ja.
Beskrivningar.
500-talet, 600-talet, vad har det med 1200-talet att göra?
Ja, alltså det här är ju ett problem på när man ska förklara för elever vilken skillnad det är att leva till exempel i början på antiken, som också är en 1000-årig period, ja, och i slutet, eller i början av medeltiden och i slutet av medeltiden. Det är ju väldigt välja tidsspann här alltså.
Ja, för det är ju det handlar om. Alltså undervisning, historia är nu och har till viss del alltid varit, även om historia hade faktiskt mer tid en gång i tiden. Alltså det är så tidsbegränsat att man hinner inte med annat än väldigt enkla generaliseringar.
Jag skulle lika gärna säga att man tar en 1200-talsmänniska bredvid en 1100-talsmänniska och kollar hur mycket de har gemensamt.
Ja, det är inte mycket.
Antagligen inte i alla fall. Eller ja, det är ju, det beror på vad vi kollar efter.
Ja.
Känslor och så vidare är ju detsamma. Det är väl tidlöst.
I min egen undervisning, många grejer som, om de inte är myter, så kan man i alla fall starkt ifrågasätta hur sanna de här generaliseringarna är. Det är ju det som man står och lär ut. Att senmedeltiden är en tid av pest och konstant krigande.
Ja.
Men sen är jag på 1500- och 1600-talet. Då nyanserar jag det på ett helt annat sätt, trots att 1600-talet är väl en tid av
mycket,
konstant krigande.
Mycket krig.
Nordberg skriver så här: många indicier tyder på att levnadsstandarden för stora grupper var högre än de någonsin blev före 1800-talet. Det var paradoxalt nog en tid av andlig vitalitet, och det var framförallt en tid av stora och genomgripande förändringar på alla områden. En i egentlig mening dynamisk tid. Då pratar han om medeltiden. Om man då vänder på det, de här renässansmänniskorna som bestämde att medeltiden var medeltiden, hur ska man förhålla sig till dem? Ja, för då har han skrivit den här boken Renässansmänniskan,
som är väl den dynamiska medeltidens andliga uppföljare. Problemet med epokbegreppet renässans är att det har ingen fast innebörd. Mm. Är det en tidsperiod?
Nej, det där är klurigt alltså.
Är det ett tankegods? Är det en speciell grupp? Är det humanisterna?
Är det olika i olika delar av Europa och så?
Det rymmer allt och ingenting. Precis, är det olika i olika delar av Europa? När är det England? När är det Italien? Har vi en renässans i Sverige att prata om? Så det är ett begrepp som varje författare egentligen definierar på eget sätt. Både gällande kronologi och innehåll. Och när man tänker tillbaka på vissa avsnitt i den här podden när vi pratar om renässans. Det är inte alltid helt självklart om vi menar ett tankegods eller en epok.
Nej.
Eller någonting helt annat. Och eftersom det är ett så luddigt begrepp så kan man ju använda det lite grann som man själv tycker passar i det sammanhang. Man kan ta till exempel litteraturvetare. Jag har ju suttit mycket och undervisat i litteraturhistoria. Och det finns litteraturvetare som hittar renässanstexter redan på 1200-talet.
Mm.
Och medeltida texter in på 1600-talet. Då slutar det ju vara en periodisering. Då handlar det om en recension, att man tycker renässans är bra och medeltid är dåligt. Så att saker man inte gillar på 1600-talet, det är medeltid. Men saker man gillar på 1200-talet.
Ja, för medeltid har ju väldigt dålig klang.
Precis. Och varför har vi det här begreppet renässans? Det kommer från den här legendariska schweiziska historikern Jakob Burckhardt. Han skrev ju på 1860-talet Renässanskulturen i Italien. En väldigt erkänd och respekterad bok som utgavs gång efter annan. Och i Sverige utgavs den 1930 första gången. Och verkligen definierade bilden av den italienska renässansen. Den var så stor att Sten Lindroth, idéhistoriker och akademiledamot fram till sin död på 80-talet, beskrev en del av hans gärning på det här sättet. Att kämpa mot Burckhardt ska förbli en lärdomshistorisk uppgift.
Mm-hmm.
Att nyansera det här renässansbegreppet är någonting som en riktig idéhistoriker måste hålla på med. En liten kul ironi i det här är ju att Burckhardt själv är fast väldigt mycket i sitt 1800-tal. Därför att även om det han skriver i sin bok är ju att man återupptäcker antiken på renässansen.
Mm.
Vilket ju är en sanning med modifikation. Det är inte som att antika texter inte hade funnits under medeltiden.
Ja, men det är någonting som hände runt 1400-talet. Det måste man väl ändå säga.
Ja, i en liten krets.
Ja, men ändå, den får ju genomslag sen, måste man väl säga, ganska mycket. Jag tänker på alla de här skulptörerna och konstnärerna i Italien. Det är väl ingen jätteliten verksamhet.
Nej, men som kulturell epok tycker jag renässansen funkar ganska bra. Men som allmänt historiskt begrepp är det väldigt luddigt alltså.
Ja.
Det är, om man lever i senmedeltiden eller renässans som bonde, det är inte så lätt
att avgöra. Det kanske är lite oklart. Det är inte så att de märker jättestor skillnad på det eventuellt. Även om jordbruket också reformeras en smula och sådär.
Mm. Men alla de här stora kyrkofäderna under medeltiden, det de gjorde var ju att läsa Aristoteles och Platon och så, och försöka få det att passa in i den katolska läran.
Mm.
Det var ju vad skolastiken gick ut på.
Jo.
Så att det var inte bortglömda texter på det sättet. Men det som är lite roligt är att det var inte den punkten som Burckhardt själv tryckte på, utan han menade att det som var unikt för renässansen var att det var den italienska folksjälen som kom tillbaka. Du vet, det är 1800-tal och nationalism. Och han har läst Johann Gottfried Herder om, vad heter det, Folkgeist. Att det finns något unikt för olika nationer. En bara kort grej som är intressant med Herder är att trots att det är en 1700-talsfilosof från Tyskland är han halvrelevant i svensk samtidsdebatt, eftersom det är Björn Söders stora förebild.
Mm-hmm.
Han pratar ju mycket om den svenska folksjälen. Men det Nordberg menar, om jag ska lyfta det här till vad han faktiskt tycker, är att renässansen, likt alla epoker, är ju en intellektuell konstruktion. Men kanske just att renässansen håller samman sämre än de flesta andra epokkonstruktioner. Alltså medeltiden är inte heller en bra... Frågan är vad som är en bra epokkonstruktion egentligen. Men den är för godtycklig. Att många av de saker som anses vara unikt för renässansen, ett mer självständigt förhållningssätt gentemot kyrka till exempel, är både överdrivet och inte alls unikt för den tiden. Utan kan också tillskrivas utvalda delar av högmedeltiden. Han skriver så här: personligen har jag svårt att se hur ett sånt svårhanterligt begrepp låter sig användas på ett meningsfullt sätt. Vore det inte bättre att släppa det helt och hållet? Och i den historiebok som jag använder i min undervisning, Epos 1b eller Epos 1a1, där skriver man inte ens om renässansen. Utan där använder man bara det här lite torrare begreppet tidig modern tid. Att efter medeltiden så kommer en tidig modern tid. Det kanske inte är så spexigt, men det verkar ha fått visst genomslag i alla fall.
Jo, så säger man ibland.
Den boken är väldigt ängslig när det gäller epokbegrepp överhuvudtaget. Medeltiden får rubriken det vi i Europa kallar för medeltiden.
Mm. Att det är ju sant i och för sig.
Absolut.
Det man kan inte gärna uppleva medeltiden i Sydamerika.
Nej.
Eller Kina för den.
Så är det. Men det där kan frustrera mig också som historielärare. Vi har så väldigt lite tid. Att man ska hålla på och lägga massa energi på att problematisera epoker eller undervisa elever som ska läsa 50 poäng historia, en kort kurs i historiemetodik. Ibland känner jag bara att jag skulle bara vilja prata historia med dem, lära dem så mycket som möjligt, ge dem en så komplett kronologi som möjligt.
Mm.
Och säg, lyssna på det här avsnittet om tid och periodisering istället så kanske ni lär er någonting.
Ibland så är ju siffran 3 ganska helig, och vi har ju av någon anledning, vi har ju då de 3 stora epokerna, om man ska hårdra det hela, är ju antiken,
medeltiden
och nya tiden.
Ja. Yeah.
Och skärningspunkterna här är ju lite diffusa när det gäller kanske antikens början. Mm. Någonstans runt 400-talet före Kristus, 500 kanske.
Ja, ibland lite äldre, det beror lite grann på.
Men den avslutas abrupt år 476 efter Kristus.
Ja, tänk de som vaknade dagen efter i Rom, efter det hade blivit intaget där. Jaha, nu var det medeltid.
Ja, den sista kejsaren avsats, och då skulle vi inte ha mer kejsare, tyckte ju en av de här barbarerna som hade intagit Rom.
Mm.
Och därmed så har man ju då kommit fram till att nu börjar medeltiden på måndag här.
Ja. Yeah.
Nej, utan det är ju långt senare man bestämmer det förstås. De märkte ju ingen som helst skillnad, de som levde då förstås, i det här.
Sen är det medeltid tills Kristoffer Columbus kliver i land i Amerika.
Just det,
Amerika.
Det tar man ju då som brytpunkt för när nya tiden ska börja.
Mm.
Även om spanjorerna kanske inte tyckte att det var det mest relevanta, att någon hade hittat några öar på andra sidan havet, utan det var väl mer att man hade
sparkat ut judarna och muslimerna i sitt land.
Just det, så man hade tagit kontrollen över det liksom. Och sen är ju nya tiden då som rullar på allt jämt, även om man har gjort väldigt många indelningar i det också, beroende på också vilket land man pratar om.
Jo, och att det är mycket tradition i epokindelning. Du sa det här med att 3 är det gyllene numret. Och man delar ju gärna in epoker i sig i 3 underkategorier.
Mm, som medeltiden.
Ja, äldre medeltid, hög medeltid, sen medeltid.
Just det.
Men periodisering är ju väldigt... Jag menar, i Sverige pratar vi om frihetstiden, vi pratar om gustavianska tiden.
Ja, och vem är det som kallar det här för frihetstiden? Jag har inte varit... gustavianerna som tyckte att det där var en fri tid.
Nej.
Eller de kungatrogna, utan det var ju naturligtvis de
adeln.
Inom adeln som hade makten under det man sedan kallade för frihetstiden.
Ja.
Är ni helt bortkollade nu?
Ja, det blev förvirrat.
Jag menar, över hela avsnittet.
Ja, jo, det är det jag menar också, men det är...
Men meningen är att det inte ska vara förvirrat. Tänk så förvirrat hade det varit om vi inte hade räknat dagarna, utan man bara vaknar. Nu var det ljust, nu blir det snart mörkt igen här. Utan man försöker ju skapa någon slags system och mönster för det här. Det har man ju gjort i alla tider. Alltså tideräkning är ju lika gammalt som människan nästan, på sätt och vis. I alla fall så långt tillbaka vi kan gå.
Ja.
Det försvinner ju tideräkningshistoria någonstans i något höllt dunkel långt tillbaka, kanske tillbaka 30 000 år som sagt.
Nej, och det är ju samma med periodisering, det här att man måste skapa struktur.
Mm.
För annars så skulle det vara omöjligt att förhålla sig till historien, förhålla sig till det svunna, det som en gång var.
Mm.
Och det finns ju också en tanke med att försöka göra det på något sätt tematiskt. För vi skulle bara kunna prata om 15, 16, 1700-tal. Men som i fallet med 1800-talet, det säger man ju att 1800-talet, år 1800, år 1900, det är inte brytpunkter. I så fall är det bättre att prata 1789 till 1914.
Just det. man brukar kalla det långa 1800-talet.
Ja, och på det kommer det korta 1900-talet.
För det är ju viktiga bytpunkter då, franska revolutionen, första världskriget. Det är så mycket som händer vid de två tillfällena.
Mm.
En annan grej är också här känner jag nu att vi blir ju eurocentriska igen. Vi faller ju i den fällan hela tiden. Och jag vet inte om ni orkar med fler tideräkningsavsnitt, men man kanske skulle ta något någon gång om Kinas tideräkning. Vi var ju inne och nämnde lite kort förut. Vi har även den muslimska tideräkningen som också är en linjär era då, med utgångspunkt när Mohammed flyr från Mekka till Medina, inte från den han föds inte, utan från när han flyr från Mekka.
Ja, det är ju en avgörande händelse.
Och den eran börjar ju så tidigt efter händelsen. 17 år efter och 7 år efter att han har dött så bestämmer ju kalifen Umar den första att nu ska vi införa en islamisk era här, ja. Och tideräkning. De utgick ju från månåret också och hade bara 355 dagar. Och det här gör att man måste peta in skottdagar då och då och sådär. Mm. Men nu ska vi inte hamna i det här kalendersnacket igen då.
Nej, det ska vi inte göra. Oavsett om ni tycker att en linjär eller en cyklisk sätt att förhålla sig till tid är det bästa, så kan man ju säga att den mänskliga erfarenheten är ju att historien och våra liv är både linjära och cykliska. Vi föds, vi dör. Vi föds, vi dör. Vi föds, vi dör.
Får jag utveckla?
Ja, men det är... Man är ung, man blir gammal, man dör. Nästa generation är ung, blir gammal, dör. Det går i cykler, men det går linjärt också.
Ja.
Så är tiden, så är våra liv.
Det mest spektakulära var väl Maya-indianernas kalender som fick alla mina elever år 2012 och bananas. Så man hade ju stora besvär med att försöka få dem att fatta att jorden förmodligen inte skulle gå under.
Jag var konstant förbannad det året. Jag var så less på att ta den där diskussionen.
Hela tiden fick man, ni behöver inte ha ångest, ni behöver inte bli deprimerade, ni behöver inte vara till er över här om de nu var där. Det kommer inte hända något antagligen.
Ja, men det jag satt och tänkte, är det upplysningen vi måste börja slåss för igen?
Ja, en del använder ju det där med glimten i ögat förstås också. Men en del kanske jag också trodde på, jag vet inte. Men den kalendern var ju förmodligen då cyklisk tänkt. Ja, uppenbarligen gick ju inte jorden under i alla fall.
Nej.
Med det så kanske vi kan däremot låta avsnittet gå under.
Ja, det tycker jag är en utmärkt idé. Vi sätter punkt för den här epoken. Nej, det är så där får man säga. Jag är trött nu. Hörni, tack så mycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet.
Hashtagga histpod och besök Facebook-sidan.
Ja, gör det.
Och ha en bra vecka.
Så syns vi igen, eller hörs snarare, nästa söndag. Hej
med... Hej.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned, We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.